Varmt välkomna till ett avsnitt av den här podcasten som heter Gry Anders med gäster. Idag vi har precis sagt hej då till den fabulösa Jill Jonsson.
Wow. Jag älskar henne.
Vad härlig hon är.
Ja, man har ställt tagen skulle jag säga. På något sätt. Ja, men det är någonting med henne.
Vad är det med henne då?
Jag vet inte. Hon har väl en, det är som Malin pratade om lite grann när du var på konsert. Hon har väldigt närvaro. Då har hon även när hon var här också. Det finns någonting med henne som...
Innan vi sa hej då till henne nu så försökte vi förklara det här som man känner. Och så att killar blir alldeles betagna av henne. Och tjejer också. Och hon, ja, hon försökte ta till sig det då. Det var väldigt svårt, men hon försöker ju.
Ja, och hon sa då också att, för alla säger till henne, du är så himla trevlig hela tiden. Då sa hon att alternativet är ju astrist. Vilket hon har rätt i.
Vi pratade med henne mycket om Så mycket bättre. Vem hon fick mest ut av att hänga med där. Och vems musik hon tyckte var roligast att tolka. Försökte vi fråga om. Och sen så vi läste i tidningarna nu här förra veckan tror jag var om. Det stod i tidningen att hon och hennes man Håkan skiljer sig. Det var inte riktigt sant. Vi redde ut lite grann vad det är som egentligen, hur läget egentligen är. Och pratade också om nya skivan som ju bara tog 4 dagar att skriva. Det låter helt sjukt.
Fast
jag,
ändå inte.
Jag hade gjort det på 3.
Ja, just det.
Pizzan.
Ni ska alldeles strax få höra hur det lät när vi satt ner och pratade med Jill Johansson, denna fantastiska varelse. Men först vill vi ju säga riktigt stort tack till vår sponsor Unionen Egenföretagare.
De är grymma. De är väldigt stolta att ha ett samarbete med.
Men verkligen. Och det här ger ju lite ringa på vattnet. För det här spelar ju av sig. Eller så här, vi har ju ett radioprogram på Mix Megapol på vardagmorgnarna. Och där har vi en... Så tävling är det ju. Men ett samarbete med Unionen Egenföretagare, där ni då som lyssnar får möjlighet att höra av sig till oss med en affärsidé som man har.
Precis, så kan man få den förverkligad om man går hela vägen. För då kommer vi välja ut varsin affärsidé som vi liksom presenterar för en superbra jury. Och de kommer belöna en affärsidé med 50 000 kronor för oss på Mix Megapol och 10 000 i affärsjuridik. Alltså lite bra att ha info.
Ja, verkligen.
För att starta upp sitt nya företag.
Ja, för det är rätt mycket paragrafer annars man inte har en aning om. Och en djungel har det där. Och det är väl bra att få hjälp på traven där också.
Affärsjuridisk rådgivning är en av de grejerna som man kan få hjälp med från Unionen Egenföretagare. Så det gör vi. Och mixmegapol.se går man in på. Där går man in och så skriver man i vad det är för grej man vill göra för någonting. Vad man har för projekt eller idé framför sig som man vill förverkliga. Och så hoppas vi att det går vägen. Vi kör lite draknästet.
Exakt vad vi gör.
Jag vill vara Douglas Rose.
Ja, det får du.
Tack.
Jag vet ingen annan, så jag är någon annan bara.
Du får vara Rickard Båge.
Okej, tack.
Så gå in på mixmegapol.se och fyll i där. Så säger vi stort lycka till. Gör det nu, för det är lite brådis. Och vi sponsras också av Branäs.
Ja.
Värmlands lilla pärla, eller hur?
Ja, det får man säga. Det är ju en skidort för hela familjen. Man har ju fått priser eller fina utmärkelser som bästa skidort för barnfamiljer och stora barnsemesterpriset och sånt. Och vi håller på att koka ihop en liten tävling med dem.
Och det är väl nästa vecka som man kan vara med och tävla med den i vår nästa podcast.
Jajamän, vi avslöjar ingenting om vad det handlar om, men det har med snö att göra.
Jajamän.
Nu säger vi, kör vi in med Jill då.
Gry och Anders med gäster.
Vilken kompressor ni har på den här micken.
Ja.
Ska vi vara så mycket?
Det så
ska jag dör innan jag måste prata hela tiden. För annars dör jag.
Välkommen till podcasten som heter Gry och Anders. Min gäster säger vi till Jill Anna Maria Werner Jonsson.
Ja, tack för detta.
Hej.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra.
Bra.
Ja, det är det.
Vad trevligt att du ett vill komma och hälsa på oss och vad glada vi är att du ska släppa en ny skiva.
Ja, vad kul att du tycker det. Jag tycker också det är kul.
Det var ett tag sedan nu.
Ja, jättelänge sedan. Men det är 4 år sedan jag släppte originalmaterial.
I musikvärlden är väl det en evighet?
Ja, för mig som är inne på min 23:e album så är det faktiskt en evighet. Helt otroligt.
Hur ofta förväntas man komma med nytt material eller nytt album som artist?
Och det är nog väldigt individuellt beroende på vilken artist vi pratar om. Jag har väl någonstans hittat ett rull, vill jag bara säga, i att släppa ett album, åka på konserter och turné och spela på sommaren. Och sen så ge fansen eller lyssnarna någonting nytt att turnera på. Så jag har nästan alltid släppt musik för att kunna turnera med nytt material. För att det är livescenen som drar mest, inte studion.
Men vill man inte smida också medan hjärnet är lite varmt? Först Gills veranda och sen
du tänker så?
Så mycket bättre nu.
Alltså vet du vad? Jag har aldrig hunnit komma till strategi. Jag tycker att det går i ett. Sen är det väl så att det blir ringa på vattnet och efterfrågan blir större och varumärket stärks. Så att, nej, jag har inte hunnit tänka det faktiskt.
Har du ingen som hjälper dig med sånt och tänker så här något år framåt eller två?
Jo, såklart. Men det är ju faktiskt sött man har framgång att man ligger nästan 2 år i framkant hela tiden. Jag vet nästan vad jag ska göra i mitt i 2018.
Men det roliga är att du släppte album senast, var det 2012 va?
Mm. Och, ja, alltså originalmusik, ja. Jag har släppt album sen dess.
Men, exakt, det är det jag menar. Det känns ju som att du har varit... en mer stor del av vårt liv och vår vardag sen dess i alla fall. Just via verandan. Precis. Och med Doug Seegers som ju kom från verandan. Och, alltså, det känns inte alls som att du har varit borta i.
Nej.
Jag förstår vad jag menar.
Och säg nu inte att ni vill ha en paus.
Nej, inte alls.
Nej, jag skojar. Men det, så känner inte jag heller. Det har verkligen gått i ett år gjort. Men Gills veranda blev ju någonstans en helt ny plattform. Jag har ju haft några få plattformar, liksom första 98 med Melodifestivalen, 2003 när jag fick göra liksom lite mer countryfierad musik. Liksom, och sen på något vis ett nytt genombrott nu igen. Så, att, så känns det för mig som sitter på den här sidan att jag, helt plötsligt kom det något nytt erkännande, någon ny förståelse och någon ny öppning.
Vi pratade om podcastar lite tidigare.
Ja.
Och Christian Luuk har en podcast, eller han har gjort en serie i alla fall med program som handlar om tv, där han då, som har jobbat med tv så länge, intervjuar andra människor i tv-branschen bara för att se hur de jobbar och hur de liksom resonerar.
Han måste lyssna på den också, gud vad spännande.
Ja, och då pratar han,
på ett avsnitt,
då pratar han med Agnes Lou Åkerlind som var producent för första säsongen av Gills veranda.
Ja.
Och jag som har jobbat med tv i 20 år tyckte det var jätteintressant att höra hur hon hade jobbat med det programmet och med dig i det programmet.
Jag önskar att jag hade hört det nu. Så
för det är ett helt annat sätt att jobba än vad jag är van vid. Och det var roligt att höra bara. Hur upplevde du hela det, den processen?
Det finns så många svar på den frågan. Men först och främst så har jag då jobbat med tv på den sidan som artister jobbar med tv. Att man kommer och man vet, liksom, man har ett hum om vad viss tv handlar om. Men jag har ju aldrig skapat tv. Så att terminologin till att börja med var ju liksom en hassle första tiden. Och jag bara på något sätt kastade mig in i att på något sätt bara ändå bara vara den jag är liksom i ett format som inte heller var ett format. Det var också nytt. Här pratar vi formaterad tv och sen vårt format i Gills veranda är ju väldigt oformaterat. Det enda som är samma varje kväll eller varje dag är att vi sitter på en veranda, att programmet börjar där. Sen tar ju gästen och ämnet någonstans oss på helt olika vägar per avsnitt. Så att det var väl inte förrän kanske i reflektionen efter säsong 2 som jag faktiskt kände att nu vet jag lite vad det handlar om och nu vill jag verkligen vara med och skapa på ett nytt sätt. Liksom. Och jag har ju helt plötsligt kommit till andra idéer och göra tv. Liksom.
Vad skulle Malin fråga?
Nej, men jag tänkte på, vad jag förstår så, nu tog det 4 år med egenskrivet material innan det här albumet blev klart. Och det här var kanske lite så att det tog lite tid att få klart det här albumet.
Mm.
Var det här första gången du kände att det inte bara rullade på? Att du liksom har släppt album på album på album och det här var första gången du fick så här, anstränga dig lite mer?
Först ska jag säga då att det här albumet kan man säga att det tog väldigt lång tid fast ändå så gick det väldigt fort för jag skrev det på 4 dagar.
What?
Men fram så det till kan vi komma tillbaka till. Ja. Men vi kan säga så här att vad det gäller liksom allt jobb med Gills veranda och 155 krogshow och allt annat som jag hållit på med så kan man väl bara säga att hur roligt den var så var det ju tempo som inte kanske helt normalt. Och i det tempot kan i alla fall inte jag vara kreativ. Så att det var någon form av skrivkramp men en ganska naturlig sån. För det hade känts jättekonstigt att sitta och reflektera inåt vilket jag tycker man ska göra när man skriver musik mitt i den farten. Det var ju ett framåtlut liksom, som jag aldrig varit med om i alla fall. Och när jag väl hade tid att skriva då hade jag liksom tagit mig ledigt för att skriva och att reflektera och landa. För jag kände att nu börjar det här bli inte så kul. Liksom. Då kom det ingenting.
Nej.
Får man andnöd rent själsligt då? Eller?
Nej, alltså jag vet inte. Jag kallar det att man insjuknar i styrka. För att man är så van någonstans att leverera. Så att man gör det och ser väldigt stark ut. Och sen, man är stark också. Men det blir tomt bara. Det är liksom ho-ho.
Men känns det inte också som att country är en väldigt självutlämnande genre? Det kanske all musik är på ett eller annat sätt. Men det kan man ju handlar välja. Så mycket om själ och hjärta och känslor, är det inte så?
Ja, men det kan handla om, alltså det finns otroligt många lager i countrygenren. Det finns ju liksom brudar och bärs också, liksom. Så att det finns allt. Men det är väl mer jag som tycker att musik blir bättre om det skaver lite. För att då har jag en möjlighet att nå andras inre kammar på något vis, utan genväg.
Men är det inte lättare att nå andras inre kammar och skriva mer på svenska?
Jo, om man kan uttrycka sig på svenska. Men jag är först och främst ingen stark lyricist. Jag vet, alltså, jag står bakom varenda ord, men jag tar väldigt mycket hjälp med just lyriken.
Mm.
Så att därför så tror jag inte att jag är rätt person för det. Och sen tycker jag inte om att sjunga på svenska. Jag älskar svenska språket, jag tycker det är ett vackert språk. Men rösten bär inte för mig på samma sätt på svenska. Och jag tycker, med risk för att få höra sen, att min genre blir ganska banal på svenska.
Ja, det blir det.
Jag tycker det nog ändå.
Ja. Jag tyckte det var bra när du sjöng med Mauro. Jag vet inte, någon vägen.
Längre neråt vägen. Ja, men det kan... Jo, men det, fast då... gick jag in i hans värld på något vis, även om det var min platta. Men ja, det är kul. Jag tycker det är roligt. Det kommer ju någon gång, svensk platta.
Vi har inte hört albumet nu när vi träffas. Men vi har hört You Gotta Love Me More.
Ja.
Härlig.
Tack.
Superfin är den.
Tack.
Och låt oss återkomma till det här med att du säger att det tog 4 dagar att spela in skivan. Ja. Vi har en programpunkt 35 första, bara för att få lära känna dig lite bättre. Så Jill Jonsson, första jobbet.
Oh, alltså ja, det var ju gig liksom. Men om vi ska hitta ett annat jobb som var det första jobbet, vad kan det ha varit? Kanske butiksbeträde, om det var det första riktiga jobbet kanske.
Vad då för butik?
Den hette Necessity på den tiden.
Det var gud, de sålde savannbyxor och sånt.
Vad gjorde de?
Alltså vart jobb var det då?
Då var jag i Ängelholm.
För vi hade en Necessity-butik som hade så höga svarta påsar med vit text. Aha. Som fanns på Drottninggatan i Stockholm. Dit jag fick fråga mamma jättemånga gånger för att åka och handla de här savannbyxorna med dragkedjan i rumpan.
Men gud, hur kom det?
Så himla trendiga. Det var på Necessity-butik.
Jaha. Ja, det kanske fanns det. Ja, jag vet inte. Men ja, det kan ha varit det första jobbet. Jag kommer inte ihåg. Jag har jobbat med smycke. Jag har röjt på byggen och jag har städat, jag har varit receptionist och hummerfarm och you name it.
Hummerfarm?
Ja, städade hummerbassänger.
I Ängelholmstrakten?
Ja, havsbaden.
Aha.
Hur städar man en hummer?
Ja, man går med en vattendammsugare kan man säga.
Aha.
Var det jättekul?
Nej, det kan ha varit ett av mina sämsta jobb faktiskt.
Vad har man på sig?
Kläder, nämligtvis.
Men det känns som att man har på så här Ghostbusters-sovrål liksom.
Ja, du tänker att det är en stor bassäng. Jag tänker mest att det är i höjd med ett bord liksom.
Jag har aldrig varit på en hummerfarm, så jag vet.
Du har inte missat något.
Första lägenheten?
Första lägenheten var i Skälderviken ovanför bibliotek. Ett bibliotek som fanns på den tiden, en etta. Och jag flyttade inte förrän jag var 20. Ganska sent kanske. Eller är det normalt? Jag vet inte.
Jag tycker det känns ganska... Som nybliven tonårsförälder tycker jag 20 låter... Inte tidigare än 20 skulle jag vilja säga att de får flytta.
Nej, det är perfekt.
Tycker jag.
Ja.
Första förhållandet?
Jag förutom Micke när jag var 10 år, som jag minns att jag hade chans på väldigt länge, så första riktiga förhållandet, ja, vad kan det ha varit? Gud, låt mig ha så mycket att välja på.
Har du inte det?
Jo, men det har jag nog. Det har man inte det i den åldern?
Om
man ska gå ända dit. Nej, men det får nog bli Micke, för jag var ändå kär i honom, väldigt kär, och jag var 10. Och vi var tillsammans 2 år, tror jag.
Bra.
Sen tyckte han liksom att vi ses ju aldrig, så vi kan väl lika gärna göra slut. Okej.
Okay. Om man är som du uppväxt i en lite mindre ort, är det verkligen så mycket att välja på då?
Ja, Ängelholm hade rätt mycket att erbjuda faktiskt.
Det var det i alla fall.
Ja, tycker det.
Ja, och härligt. Ja. En palett.
Jag frågade...
Nej, jag är nöjd.
Frågade 7-åringen häromdagen. Kan man vara ihop med flera stycken på en gång? För de höll på och pratade. Jag är inte det, säger hon argt. Nej, men kan man? Ja, det är klart man kan. Varför skulle man inte kunna det? Jag bara frågar.
Ja, jag hade gett ett annat svar, men
det är olika. Första sorgen, vilken var det, jag minns det?
Alltså jag hade en kille som gjorde slut med mig där jag var otroligt kränkt, och det är väl inte om det är samma som sorg. Jag vill inte säga att det är sorg. Nej, men första sorgen är nog ganska färsk faktiskt, tror jag. Och det är den jag har skrivit albumet ur. Det är nog den första riktiga sorgen där man är vuxen och vet vad det är man känner liksom.
Är din skilsmässa, menar du?
Nej, jag är inte skild.
Men att du separerar?
Ja, att jag har separerat.
Ja, det är sorgen.
Ja, det har varit en enorm sorg.
Så det är inte bestämt än riktigt om ni ska skiljas?
Nej.
Nej.
Det är ju stora beslut. Du måste ju väl få ta tid. Ja. Men, och vi kan väl låta, ja, men, och första bröllopet?
Ja, det var med Håkan.
Det behöver jag inte tänka efter. Det var ett bröllop.
Ja. Och det här är ju lite bottom. Jag var ju 26. Det tycker jag är bottom idag.
Ja, faktiskt.
Men det har ju gått bra hittills, ja. I alla fall.
Och minns du det första bröllopet som du var på?
Alltså jag sjöng på så otroligt många bröllop.
Ja.
Så att jag kommer inte ihåg det. Men det första bröllop som jag minns väldigt väl var mina föräldrars bästa kompisar som gifte sig lite senare i livet, som var fantastiskt. Och då var jag 16.
Sjöng du då också?
Ja, det gjorde jag.
Vad sjöng du?
Men då blev jag också väldigt käring, en kille som kom på. Så därför kommer jag ihåg det. Han hade långt, långt, långt hår. Han bodde i Umeå. Och vi blev tillsammans och jag flög till Umeå jämt. Tills det inte gick längre. Ja. Då sjöng jag, vad sjöng jag då? Då sjöng jag ju såklart Kärleken kommer, kärleken går. Folkvisetorn heter den.
Åh, jag älskar bra låt.
Den är så himla vacker, för då var jag 16. Mm. Ja, den texten är fantastisk.
Hur gammal var du när du upptäckte att du kunde försörja dig på din röst? Och ditt sätt att komponera?
Och det var liksom ingen upptäckt, det gjorde jag direkt. På något vis, alltså så fort vad kan jag varit? Kanske det någonstans 15-16 som jag började få betalt. Men det var ju så 300 kronor.
Gick du ut skolan?
Ja, det gjorde jag. Fast med bedrövliga betyg faktiskt. jag gick liksom in i gymnasiet med, jag tror jag började på så här ja, då var det ju så här 5 som man 1-5. Jag tror jag hade gick nu från 4,8 till 4,3 till 2,9. Jag bara sket i det slutet.
Ja. Men jag läste, tror jag, på din hemsida nu, du beskriver just din relation till musiken, att det är för dig det som andas.
Ja, eller det har aldrig, man får ju ofta frågan när bestämde du dig för att bli artist eller och så vidare. Men för mig har jag var så himla liten när jag på något sätt omedvetet satsade på musik. Jag var 4 år när jag började i barnkör. Så att musiken har alltid funnits omkring mig, och nu skulle jag väl uttrycka mig så att jag skulle ju vara väldigt halv om jag inte fick hålla på med det.
Du sa att ditt nya album som kommer nu här i höst, att du, det har tagit en tid innan du, sen du skrev ett eget helt album själv. Mm. Men det gick fort att göra, det tog bara 4 dagar.
Ja,
hur menar du då? Berätta.
Jag menar så att jag har i 4 år kanske gått och funderat på vad jag ska göra. Och också med succéerna med Gills Varandra så känner jag då att det är liksom mer öppet för all sorts country. Liksom. Jag har känt att den här gången behöver jag inte fundera någonting, utan jag ska bara skriva. Och så har det då inte kommit någonting. Och så skulle jag åka över till Nashville och jag hade blockat 10 dagar för att skriva. Och så ringer jag över till min bästa väninna Liz Rose som är, kan vara lite, alltså hon är en väldigt stor upphovsman där borta. Så att vi är ju nära vänner, så jag är alltid välkommen. Men det kan vara så att vi bokar in liksom 10 dagars lås. Och när man kommer dit så är det så att 2 dagar kvar, för då har hon flugit iväg och med en massa andra grejer. Och lite så var den här gången att hon sa...
Excentrisk.
Ja, eller mer efterfrågad kanske, och att jag inte har lika mycket att erbjuda. Då kom jag dit i alla fall och var på en väldigt sorglig plats med mig själv. Liksom. Och ibland kan det vara så att det är som att dra en propp. Liksom. Och då hängde vi 3 dagar i Nashville, och 4:e dagen frågade hon om inte jag kan åka med henne till Austin. Och jag fick panik, liksom, för jag hade ändå flyttat mitt album 2 gånger inför skivbolaget. Jag ville verkligen leverera någonting, så att jag sa att jag måste skriva. Liksom. Ja, men vi kan skriva i Austin, vi kan skriva på flygplanet och vi kan sitta och snacka hela vägen. Och sen... ja, och efter 5 dagar när vi kom tillbaka, det var en lördag, och jag skulle flyga ut på söndagen, så hade jag 16 låtar.
Men frågade din man
helt
om...
vi skrev det inte runt.
Frågade din man om lov, om man skriver någonting som utlämnande om dig, det blir ju även om honom också lite grann.
Nej, det är inte nödvändigtvis så. Alltså det kan ju handla om dig också, om du lyssnar på det, du kan ju känna att det är dig.
Ja, liksom. Det är klart, men att, ändå du säger själv att det kom från dig. Men frågade de det, eller var det bara självklart, så jobbar ni tillsammans?
Nej, men alltså Håkan skriver inte jag låtar med.
Nej, jag förstår det, men ni jobbar så tillsammans i ett förhållande att ni kan skriva om
det. Jag förstår inte riktigt heller. Min sanning är min sanning och min historia är min historia. Jag behöver inte blanda in honom överhuvudtaget. Det är ju mina känslor. Jag sjunger inte om honom. Alltså det är inte vad han känner och vad han gör, utan det är ju jag.
Men är du inte orolig för att folk ska läsa in det då?
Det får de göra om de vill. Det kan inte jag kontrollera.
Nej, det är klart.
Nej, det är jag inte orolig över. Det är ju min sanning och mina känslor. Mm.
Jag förstår ändå vad du menar. Jag förstår tanken. Jag förstår att om man är i relation och man är 2, så tänker man jättemycket, känner jättemycket att man kan, att man som den andra. Jag vet inte hur jag hade känt om Alex hade skrivit kolumner i tidningen om hur han känner över vårt liv. Jag förstår.
Mm. Men det har jag inte gjort.
Nej.
Men om man tänker liksom en text som skulle kunna, ja, som Better Than Me, som vi nämnde innan vi började här, som du trodde var en kärlekslåt och så handlar om någonting annat. Men det är ju meningen att en låt ska beröra någon och att du ska hitta din egen historia i det. Och sen finns det ju möjlighet att tolka. Alltså jag har ju skrivit musik, som sagt, väldigt länge. Så det finns ju massa titlar där man skulle kunna reagera på i så fall.
Fast det är väl först nu när man läser i tidningen då, tror jag det blir. Att man läser in per automatik. Bara innan så bara tror man vilken härlig, vad fint du tolkar det där, att du känner så.
Men om jag får fråga dig en fråga då. Om vi skulle säga att det skulle vara så, vilket jag inte tänker på. Vad känner du då med det? Vad är det du undrar, liksom, är det att jag är taskig mot Håkan?
Nej,
eller om jag, eller om
nej,
vi,
nej.
Eller om han sitter och säger, ja, men skriv om mig, är du snäll, det blir
nej,
bra.
Nej, utan mer bara att det är en underförstådd... ni har ändå levt ihop ganska länge och att man har en förståelse för varandra. Att man går vidare på sitt håll och att...
Fast det där är liksom händelserna i förväg. Så man ska inte tro att man läser tidningarna.
Nej.
Nej. Så att jag förstår...
Jag har inte riktigt läst tidningarna. Vad är läget? Mm. Eller vad är det som är...
Nej, men läget är att jag... inte ducka för innehållet i materialet och fick en fråga. Och då sa jag som det var, att vi separerade början av året och att vi har bott lite här och där och lite skilt åt i sommar. Och att det är en process och vi får se var det landar. Och det ledde till att jag var singel och att vi ska skilja oss. Och där är inte vi. Jag pratar bara min musik.
Jag förstår.
Så att jag känner inte igen mig i det som står i tidningen alls.
Hämmar det dig, känner du, eller tycker du att det är så det är?
Nej, men alltså på riktigt, jag är förvånad. Jag trodde att jag skulle bli sjukt ledsen. Liksom. Men jag bryr mig faktiskt inte. För att det blir så... när man själv är den som det skrivs om på ett sätt där det liksom inte stämmer. Alltså självklart det är ju inga rök utan eld, men det är liksom, man har verkligen gjort rubriker av någonting ganska öppenhjärtigt och fakta liksom, och dratt det vidare, så känner man bara att ja, det är utom min kontroll.
Men du är inte arg?
Nej, men det är inte lönt, därför att jag är så förskonad. Jag har fått så mycket kärlek och jag har aldrig varit utsatt för någonting. Och det de har skrivit hittills är bara fakta. Det är ingen felaktighet, förutom att de drog det till singel och skilsmässa. Och det känner jag inte igen mig liksom, eftersom att så ser inte jag på det. Jag tycker inte alls att det är som det skrivs.
Om man var bra i det.
Ja.
Damen där borta, vad heter hon?
Liz Rose.
Mm. Förlöser hon din musik? Förstår du vad jag menar då? Mm. Alltså, du har några tankar hemma. Och sen du kommer till henne så är hon som en förlossningsbarnmorska. Fattar du vad jag menar?
Jag vet inte vad dolan här.
Det är en jättebra reflektion. Man kan säga så här, att jag har skitdåligt tålamod. Och jag vill att musik ska vara lätt. Och har jag en idé så vill jag ha ut den. Och jag brukar som sagt fastna i texterna. Och där är hon så vansinnigt snabb. Och så tycker jag att när jag skriver en text så blir det väldigt pretentiöst. Och hon tar bort ungefär hälften och då säger det ändå mer. Så att hon är bara skitbegåvad helt enkelt. Och sen är det också lite att man åker hemifrån, man lämnar liksom alla göromål och familj och får liksom bara fokusera på en sak tillsammans med folk som jag tycker skitmycket om, med lite god mat och vin.
Jag har aldrig varit i Nashville då. Beskriv liksom atmosfären. Är det att man blir inspirerad av det eller?
Alltså jag blir inspirerad bara jag sätter foten på heltäckningsmattan på flygplatsen. Mm. Och sen möter du liksom akustisk musik redan innan du har nått dina väskor. Så att det är en väldigt, det är en skön stämning. Det är mycket livemusik. Det är väldigt jordnära, gästvänliga människor. Och god mat och, nej men alltid, det är svårt att förklara vad man, alltså det, jag diggar allt.
Faktiskt. Men det känns ju också lite som att du har dragit i jackpot-snöret där borta. Som att du åkte dit så här, drömmarna och så här, du gillar country, du vill göra den musiken. Och så har du fått liksom de här vännerna som är superbegåvade och så här, att du har fått ett sånt.
Säger lite om mig va?
Men att du liksom lyckats nästla dig in i liksom kärnan och proffsen.
Alltså det här låter ju, men jag har inte nästlat mig så mycket, utan jag har det är lite så här ödet och tur såklart. Att jag började verkligen på botten, om man kan få uttrycka sig så, med låtskrivare som inte alls var lika framgångsrika och fick verkligen jobba mig upp. Jag har ju säkert gjort ett 30-40-tal resor dit. Och jag har varit där i nästan 15 år. Så att jag har byggt sakta. Så ser ju livet ut på 15
Hardest
år.
Hardest working woman in show business, som Agnes Lo kallar dig.
Aha, wow. Ja. Ja, nej, det vet jag inte om jag är, men jo, fast sen får man jobba om man ska upprätthålla något.
Och sen så har jag också, det har inte kanske med Nashville-biten att göra, men alltså, den karisman, den här, vi pratar om The X-Factor. Mm. Alltså det är ju Jill Jonsson.
Du berättade om Gunnar Lund, Malin, hur det såg ut där, eller hur?
Ja, men jag var ju på din spelning här nu för några veckor sedan. Eller någon vecka sedan. Och då, det är ju liksom, det är så stort. Och det är karuseller som åker. Det blir bara mörkare och mörkare. Och ändå får du liksom ett helt fält av människor bara stå och liksom tindra med ögonen. Helt trollbundna av.
Ja, men jag var tagen av den kvällen också. Den var väldigt speciell. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar vad jag sjunger och jag pratar med publiken som om vi kände varandra och försöker liksom känner mig väldigt just nu förankrad i jordytan, och det brukar hjälpa rätt så bra.
Du vet, mina föräldrar var och såg dig också på Rondo på din, och det sa de också att det var så kul. Det var som att vara med en tjejkompis som var superduktig på att sjunga.
Men det är ju det bästa betyg. Då blev jag så himla jätteglad, för det tycker jag är så himla viktigt. Alltså jag själv kan bli sjukt obekväm och gå på konserter eller föreställningar för att man vet inte hur det ska gå, och det är det första jag vill eliminera när jag giggar för folk. Alltså verkligen få folk att slappna av direkt. Så man kan ha kul tillsammans.
Det värsta som finns är när, om man ska se någon uppträda på ett eller annat sätt. Och den förmedlare först de gör det. Jag är ju lite nervös för ikväll.
Ja, det är ju
Då blir man ju jättenervös själv. Ah. Det är mitt värsta.
Men jag kan ganska ofta få blackouter i text. Vilket är märkligt. För det är ofta med låtar som jag har sjungit så här 150 gånger liksom i rad. Och det är på något vis. Jag tror det är för att man slappnar av och bara tänka på någonting ute i publiken, och så helt plötsligt så vad fan är jag nu?
Hur gör du då?
Nej, men jag hade ett skitdåligt trick att jag låtsades hosta. Nej. Och då vet bandet att okej, okay, hon har ingen text nu. Eller så går jag bara...
Då fyller de i alltså?
Nej, då får man bara ligga kvar. Liksom. Och sen nu senare tid, för att det hände ganska ofta ett tag efter krogshowerna, för att, inte just under showerna, men när vi spelade efter dem, när den perioden har slut. Och jag tror att jag hade bara malt låtarna för mycket, så de hade bara gått på... Någon jävla repeat. Och då, nu går jag bara fram till min kapellist och så säger jag bara, alltså jag har glömt texten. Och på tal om nervös så kan det vara så att jag ibland säger, alltså nu har jag nog varit lite nervös ändå, även om jag inte vill erkänna det, för nu tappar jag texten. Men nu har jag den, så nu kan ni släppa av. Alltså jag försöker skoja.
Ja, men precis.
Nej, det är hemskt när folk säger att de är nervösa.
Lionel Richie gjorde just det på Gröna Lund när jag såg. Då skojade han med publiken och sa att ni kan ju texterna bättre än jag.
Och då kan jag säga att det är sant. För när, vi, när jag fick gigga med honom så hade han, alltså jag fick en chock. Då hade han någon som sa texten utanför alltså scenen till honom i lyssningen.
Det kan vara att han fick texten
i men det kan vara att jag vill bara vara tydlig med, för att han är ju, jag är ju starstruck av honom fortfarande i mötet. Det kan ha varit en tillfällighet, för att det var ju relativt ny platta liksom. Men jag bara, han gör han där borta, han står och säger samma ord som jag gör och han är inte på scen.
Han har en snäcka i örat.
Jag vet inte
någon
det.
Läser texten för
jag bara såg att någon står med mick och sufflerade liksom. Och då blev jag så här, jag blev lite orolig, för jag hörde såklart inte det. Men, nej, men jag bara tror det. Ja. Så att han kanske menar det, vad vet jag.
Och det är inget fel med det. Det
verkligen
det
inte, men det finns ju sufflösa i alla föreställningar. Så att det var bara en sån här grej att man, det har man inte tänkt liksom.
Men när du kommer upp på en scen som Gröna Lund, då är du fortfarande lite nervös själv ändå och tar inget för givet. Det är väl kanske det som gör det ganska transparent och att publiken tycker om dig, tror du inte det?
Ja, men kanske. Men jag, någonting för givet har jag aldrig, för det, då är man illa ute. Men jag är, som sagt, just nu jag är väldigt förankrad i marken och känner mig väldigt stadig. Så jag känner inte att gigmässigt så har det varit en skön sommar. Och Gröna Lund blev bara toppen på berget liksom. Det blev pricken över i. Det var helt fantastiskt avslut.
Fast sitter fortfarande och tänker på din skiva som heter For You I'll Wait. Och singen heter You Gotta Love Me More. Och så pratar vi om att ifall, om du och din Håkan, ni är på någon form av så här plats där ni försöker reda ut vad ni ska göra, vad det ska bli och hur ni ska leva er liv. Alltså jag bara tänker så här, det är nog svårt ibland att formulera sina känslor för sig själv. Att man säger, vad känner jag egentligen? Och vad tänker jag om det här? Hur vill jag göra? Att sen så här, skriva ner det på ett papper och sen sjunga ut det för folk. Jag tycker det låter jätteläskigt.
Ja, men det kan det vara. Men jag känner, alltså, då tycker jag att då är alternativet är ju då att halvera allt du känner och hitta på liksom, istället. Och det tycker jag känns som ett jäkligt dåligt alternativ. Liksom. Och sen, jag menar, Beyoncé har släppt en hel platta som handlar om otrohet. Och hon har inte gått ut och sagt att hennes man har varit otrogen. Men det är klart att det går ju alla att tänka. Liksom.
Men såg du hennes framträdande på VMAs nu?
Ja, nu gjorde jag det. Men jag menar, om vi går backa ett år. Liksom, så att, jag menar, det, man ska inte... Ja.
Men när jag såg det framträdandet så kändes det... Så då kom texten åt mig på ett helt annat sätt. När hon liksom sjöng dem själv och såg så superarg ut. Och när hon levererade så... Så känns ju antingen så jobbar de PR-trick, hon och Jay-Z, för att det ska snackas om dem. Eller så har han varit supertaskig, för hon ser bra förbannad ut.
Jag menar mer men att det är jobbigt yrke att ha.
Verkligen
alltså,
inte.
Det känns som att,
nej men gud. Då skulle jag nog inte ha det. Ja, nej men alltså, jag har aldrig skrivit dagbok. Men jag kan tänka mig att de som gör det skriver mycket känslor. Och kanske inte bara vad det får väder idag. Liksom. Och det är ju väldigt terapeutiskt. Jag skriver ju bara utifrån en genuitet och från hjärtat. Liksom. Och sen ser jag ändå det som texter som skulle kunna beröra vem som helst. Alltså allting handlar inte om mig. Men jag känner igen mig allt.
Jag försöker bara tänka
jag vet inte om jag förstod frågan riktigt kanske.
Nej, alltså handlar mer om artisteri. Kanske inte specifikt om dig.
Nej, men du tog upp For You I'll Wait och Gotta Love Me More att det var läskigt. Men läskigt att vara... Nej. Vad är det som är läskigt?
Att gå till jobbet. Att man ska dela med sig av alla sina känslor. Eller andras känslor. Men att det blir så självutlämnande. Att det är alltså att gå till jobbet. Alltså skriva dagbok, det kan ju alla göra.
Nej men ja, fast jag tycker inte det är läskigt och jag någonstans får man också tänka att jag har ju hållit på med det här i väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att det är inte det att jag är en känslokall person. Jag kan ju mena vad jag sjunger så att jag har nog aldrig gråtit och sjungit samtidigt, har inte gjort, men där man får tårar i ögonen och verkligen menar vad man sjunger. Men ibland kan man ju också stänga av för att man har en dålig dag. Gudarna skulle man ju den här genre country bryta ihop varje dag. Det skulle ju inte gå liksom. Nej, jag tycker nog tvärtom. Jag tycker det är lite ljuvligt faktiskt att få vara så förankrad i
det är nästan
i inre kammaren faktiskt.
Det är en förmån kanske till och med. Tänk på många som håller inne. Jag tror inte man mår bra att hålla inne grejer. Eller vare sig det är glädje, sorg eller vad det än är.
För att jag också känner så här. Jag vet inte vem jag kan inte jämföra mig med någon. Men ta någon annan artist som står på scenen och sjunger. Vad sjunger alla om? Liksom. Är det plast eller är det riktiga grejer? Liksom?
Lars Winnerbäck sjunger mycket om att åka till havet.
Ja, men då får han åka till havet.
Han är rädd för det, så han törs inte.
Nej, oj då, där är uppväxt, så ska vi snacka nu.
Vi ser mycket fram emot också, Så mycket bättre.
Ja, det ska ni min sann göra.
Ja.
Shit, vad det var kul.
Och du får inte säga någonting förstås.
Nej, men lite kanske.
Eller hur? Vem överraskade dig mest?
Alltså då vill jag vara så diplomat så att alla överraskar. För det var verkligen så att jag blev väldigt överraskad av alla. Jag trodde till exempel att Tommy har man ju sett så mycket av så att det borde ju inte...
Tommy Nilsson.
Ja, förlåt.
Jag gillar honom jättemycket.
Ja, nej men det han var så bra. Alla var bra. Men om jag ska välja ändå så väljer jag Lisa Ekdahl. Kanske för att jag... Hon slog an en sån sträng i mig. Det spelar fan ingen roll om hon bara pratade eller om hon sjöng. Så var jag helt... Jag var så rörd av att höra henne. Hon är helt magisk, den kvinnan.
Vad gör hon nu?
Hon har varit mycket i Frankrike. Och en stor firad stjärna i Frankrike. Mm. Så hon kommer att komma starkt nu.
Jag är också lite sur att hon är i Frankrike och bjuder på musik. Kom hem och sjung. Jag älskar henne.
She's so ready. Nej, men hon var så bra. Hon var fantastisk.
Vilken låt gör av henne?
Det får inte jag säga.
Jo, det får.
Nej, det får jag inte.
Hur många gånger grät du under veckan på Gotland?
Ja, det är så roligt att du säger det. För då var det en tekniker som sa att sitt nu inte och böla som alla andra. Och jag bara, nej men det är klart jag inte ska göra. Men det var svårt. Alltså, det är verkligen som att låsa in sig i någon form av härlig bubbla. Och bara sitta och filtrera musik och känslor och berättelser liksom, dygnet runt. Svar på frågan, jag vet inte. Men en hel del faktiskt. Men inte så mycket som, inte där du tror att jag ska gråta. Så kan jag säga. Och jag vet inte vad som klipps med. Jag grät hur mycket som helst i första säsongen av Gills varandra. Och jag tror det kom med i bild en gång på 6 avsnitt.
Det var inte en tekniker som jobbar med programmet som sa sitt nu inte och bör.
Nej, verkligen inte. Han hade nog applåderat det. Men, en av mina egna.
Var det jobbigt att vara där de här 10 dagarna? För det låter Nej. Som att det var en fröjd.
Men vet du vad, jag är inte som andra. Vill jag säga. Nej, men jag lägger inte in det här att man jobbar mycket och man sover lite. Det är ju liksom underförstått i såna här äventyr. Det är det tar jag inte ens med att diskutera. Det är ju så det är. Men vi hade ju tyvärr då för att börja en allvarligare ända så förlorade vi Freddy Wadling. Mm. Väldigt nära in på programmet. Och jag tror att vi alla var väldigt alltså på riktigt privat intresserade av att lära känna honom. Så det var en sån stor besvikelse. Och också lite, vad gör vi nu? Liksom, vad kommer hända nu? Så att på något sätt så tror jag vi blev otroligt sammanflätade redan första dagen. För att vi var tvungna att vara det. Vi skulle... Första inspelningsdagen så hyllade vi Freddy. Och då gick vi verkligen ihop som, med ett fantastiskt samarbete. Och där blev det en sån skön stämning. Så att från den starten så hade vi bara en sån magisk vecka. Och jag bestämde mig när jag tackade ja för att jag inte skulle gå in och tänka strategi med vad som möjligtvis skulle kunna spelas i radio efteråt eller någonting. Jag bestämde mig verkligen för att bara åka dit och ha riktigt, riktigt roligt. Och bara slappna av och njuta liksom av det kvittot som den då är och få vara med i programmet.
Vem av de andra artisternas musik var roligast att tolka?
Ja, Freddy var ju en av dem, fast det blev ju extra mycket tack vare att han försvann där på något vis, så blev det extra allvarligt och kändes mer, men fast det var svårt. Jag vill inte säga artist egentligen, utan det är mest vilka låtar, kanske en Magnus Carlsson-låt. Mm.
Just det, han är med.
Allting är så bra. Alla levererade så sjukt bra. Jag var så knäckt. Jag var verkligen förvånad. Både för min egen, liksom, att jag orkade, eller att man orkade hålla upp det hela vägen och alla andra. Det är skitbra. Ni får inte missa det.
Hur klarade Little Jinder att hävda sig i gänget då, som är nyast?
Nej, men gud, hon har väl inga problem att hävda sig.
Men hon känns som att hon fäktar vilt alltid. Kunde hon liksom spänna av och ta lite chill?
Ja, det kan ibland ligga lite i det. Men hon var också en sån här tjej som berörde mig mycket. För att jag har också varit i den åldern. Vi pratar mycket ålder. Vilket hon tröttnade på. För hon är inte liksom, hon är inget barn. Hon är väl 28 år tror jag.
Mm. Hon heter Little och är barn till Åsa.
Nej, men så säger det ju mer om en annans liksom, ålders eventuell noja som jag inte tycker att jag har. Men i relation till henne. Men hon, det känns ändå som att hon har liksom, hon producerar mycket själv och gör det mesta själv. Och är ganska rak i sin väg. Liksom. Och jag var inte det i den åldern. Så att där tyckte jag att jag blev väldigt berörd av alla hennes berättelser om vad hon vill göra. Och att hon är så rak i det. Liksom. Att hon inte... på något sätt gör någonting för någon annan utan för sig själv. Och det vill jag att alla unga tjejer ska göra.
Och på tal om ålder, var du fylla 50?
Du är så larvig. Du är så sjukt larvig.
Jag skojar ju bara.
Ja, men det var ingen rolig. Alla vet ju att jag är still going strong och 42. Ja, det är 43 är jag förstås.
Det är för Anders precis har fyllt 50 själv.
Ja, jag vet. Det är min egen ålder.
Jag vet, det förstår alla också.
Du fyller 51 snart.
Ja, det gör jag kanske. Ja, vi pratar mer
men
om...
Men du gillar ju att vara ung och vara ute i svängen.
Nej.
Jo, det du visst
det. Ja, det är klart. Jag tycker det är kul. Tycker inte du det är kul också att vara med, att vara med i svängen? Att vara...
Vad är svängen? Bara så att jag slängde ur med det bara, så jag vet inte vad det innebär.
Men ute på bar, klubb?
Nej. Eller nej.
Inte ens i Nashville?
Jo, men det är en helt annan sak.
Jag tänker, där får du väl vara.
Jag vill också åka till Nashville.
Ja, jag tycker du ska.
Jag kommer älska
Nashville. Har inte en tjejplan som åker någonstans någon gång? Kan du inte åka till Nashville?
Wow. Ja. Vilken bra idé. Ja.
Följer du med och sjunger för oss då?
Nej, Andy's countryresa.
Vi gör inte en tjejplan, vi gör en annan country, Andy's countryresa. Ja. Så följer vi med som då.
Bara lyssna på Keith Urban.
Ja, nu har jag satt igång det här, för ni ringer chefen.
Nashville-resan 2017.
Hur många bor i Nashville?
Nu ska vi se, 2,5 miljoner tror jag, och 650 i innerstan.
Redaktionsmöte.
Nu slår ni inte upp det här, för jag har ingen koll. Jag bara höfta. Ja.
Om vi styr upp en Mix Megapol-resa till Nashville, följer du med som våran
lots? Ska du spela in det här nu så hålla mig för det? Ja, om det passar i kalendern, det kan du feta, ja.
Fattar du att ha den reseguiden i Nashville? Ska alla köpa hattar? Får vi göra det?
Ja, det får ni.
Vi älskar ju också country, det här radioprogrammet. Så fort vi får tillfälle så
vill vi lyssna på Keith Urban. Det för hösten här. Ja. Perfekt.
Jag ska köpa reptilboots det första jag gör.
Gör det? Mm. Du vet, om du köper 2 par så får du 3.
Lätt.
Ja.
Tack. Apropå Nashville, Doug Seegers träffade jag somras, för han var med på sommarkrysset igen.
Ja.
Har du någon kontakt med honom?
Inte mycket. Nej. Tack, för att vara ärlig. Men han skickade ett sms när han inför sommaren. Och som jag svarade på, som jag inte fick något svar på. Och sen så skickade jag väl ett par där jag var vägar kostades. Och sen såg så jättehastigt i Trollhättan nyligen.
För man undrar ju hur det måste vara för honom. För jag försöker titta på honom ibland, för att hela hans liv måste ha förändrats så otroligt drastiskt. Och han är väl bara egentligen stor i Sverige, eller?
Ja, det är han.
Det måste vara jättemärkligt att komma hit och så är man hemma på tv och så åker han på turné. Mm. Och han har skivbolagsmänniskor som lotsar honom och du vet. Och sen så hamnar har någon koll på hur han lever sitt liv?
Ja, det är han har bostad och sådär. Men han lever ett ganska normalt liv och spelar ju på gatorna fortfarande, vad jag vet i alla fall, när han åker hem. För det tycker han är den luften han andas. Han vill inte vara utan det. Och jag kan någonstans, utan att själv se mig själv under en bro, så kan jag ändå fatta att han säger att det fortfarande känns som en stor frihet att sova under en bro. Liksom. Sen är det ju en misär för väldigt många människor, men för Nashville är det varmt och gott. Jag kan tänka mig att han fortfarande kan tänka sig det. Liksom.
Förstår han sitter telefon. På riktigt. Jag är jättestor i Sverige. De bara, Sweden, what?
Ja, men jag det ens.
Var det förra året jag såg Jackson Brown? Vem kom upp på scen på sista låtarna? Folk använde sig av honom lite grann.
Kom Doug Seegers upp då?
Ja, Doug Seegers kom upp på Jackson Brown. Det var jättekult, ja.
Nej, men jag tror så här, man måste se flera lager. Det här är en äldre man som har gjort en lång livsresa. Så jag tror inte att man bara ska fastna i att han har fått en karriär. Det är klart att det är en stor grej. Men det är inte för alla människor som pengar och framgång löser liksom livets gåta. Och jag tror att han är större än så faktiskt.
Mm. Innan du får gå, så frågan i lådan.
Ja,
var
är lådan? Jag hämtar den.
Där. Där.
Ja.
Ni är så, jag tycker det är så kul. Ni har så mycket för er. I like it. Det är så roligt, man får alltid frågan man vill, eller det får man inte alltid, men ibland får man frågan man vill ha frågorna i förväg, och jag vill aldrig ha det, för jag tycker inte det är kul. Och det här är ju verkligen inte att få en fråga i förväg. Nu har jag tagit en lapp.
Jag har inte heller fått dem.
Det här är skrivna i förväg.
Men gud, det här är typiskt. Nu ska du få se här. Har du någonsin skadat dig i samband med sex? Om jag svarar nej, då har jag haft ett tråkigt sexliv då.
Nej, du kan bara
för det har jag
ärlig.
Faktiskt aldrig gjort.
Nej,
inte sex har bara varit härligt för mig. Det har inte varit några skador där.
Du tar en gul lapp då.
Men var det inte en fråga låda?
Ja, men en till.
Du har valt dit.
Ja,
nej,
jag
har ingen aning.
Har jag chans på dig, Jonas Gardell? Nej, det tror jag blir komplicerat. Jag gillar Mark.
Vet du vad? Vi också.
Ja, jag älskar Mark. Fast jag tycker om Jonas också. Men hellre Mark.
Hörru, stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och lycka till med albumsläpp.
Tack så mycket.
Och så turné i höst. Och vi tar praktikant Malins ord på att man ska gå och se den där.
Ja, och varför kommer ni koncernturnén inte till Stockholm?
Ja, det vet inte jag faktiskt.
Bärvaldhallen är nu ypperlig lokal för dig.
Ja, det har jag ju nyss varit, Frodo. Då kan det vara så att de inte vill att jag ska komma tillbaka. Men, så tajt in på.
Dåligt!
Nej, men det, sätt sig bilen och åk.
Jag ser också med reservation för ändringar står under turnéschemat, så jag kan hoppas lite till då.
Ja, vi får se vad som händer. Tack, du kan väl åka och hälsa på.
Ja, det kan jag också.
På jilljonsson.se kan man hålla lite koll.
Men det kan man också göra.
Tack ska du ha.
Tack!
Gotta love.